Gott att se er alla. Härligt att stå här första advent. Har ni tänt ljusen på morgonen? Ja, det gjorde vi också. Och så ska det vara. Man ska tända första ljuset den här dagen. Jag vill ta med sig en text ifrån Lukas som är också en av texterna för första advent. Så jag vill ta den därför att där står det också just tydligt om nådens år. Så vi läser där Lukas 4, verserna 14 till och med 24. Och då står det följande enligt Lukas. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över det nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, säkert kommer ni att citera ordspråket för mig. Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte, jag säger er sanningen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Amen. Tänk vad underligt. Det är nog den kortaste predikan av Jesus eller någon annan jag någonsin har hört. Och de förundrade sig över att nådens ord hördes. Ni hörde vad jag läste, va? Meningen var en mening lång. Och det var predikan. Kanske sa något annat som inte står i texten. Men folket förundrades. Jesus gjorde några saker i den här texten och jag tänker att vi ska lyfta fram dem och titta på det därför att jag tror att det har med vårt sätt att fira advent att göra. Jag tror att det har med ditt och mitt sätt att leva i nådens år. Så ha med dig den över liksom tanken, rubriken, att leva i nådens år. Det första som stod om här var ju att Jesus kom med andens kraft inom sig. Från någonstans. Och läser man i texten innan så ser man att Jesus hade varit i öknen, frestas av Satan. Riktigt tuff kamp. Och när Jesus kommer segrande ur den frestelsen så står det då, som vi läste, att i andens kraft så gick han tillbaka, återvände till Galileen. Så han kommer alltså fylld med Guds egen kraft och ande. Och bara genom att Jesus besegrade den onde själv i öknen så kunde han komma tillbaka. Han kunde komma in i det som var hans riktiga uppdrag, fylld av Guds liv. Och så går han in i det uppdraget och tar allt det på sig som han skulle göra. Och som vi sen läser om i övriga evangelierna. Och vi förvånas ju över att Jesus gör allt det som han faktiskt säger att han ska göra. Eller hur? För det gör inte alltid du och jag. Inte jag i alla fall. Det händer att jag säger en hel del saker jag ska göra och så blir det inte alltid så. Och ibland har jag inte sagt något och ändå gjorde jag det. Men Jesus läser ur profeten Jesaja. Och fylld av anden går han sen och gör det som han säger att han ska göra. Och det är det vi läser om i evangelierna. Det är det vi ser, du och jag, i Bibelns ord. Det Jesus gör. Och ryktet om Jesus, har ni märkt det? Det gick före honom. Och då kan man ju tycka, men Lukas har knappt berättat någonting vad Jesus har gjort än. Han har varit i öknen. Och lite så. Varför rykte? Ja, ryktet om Jesus gick före honom. Han var fylld av sånt liv och sån kraft så att när han rörde sig bland folket så var ryktet före honom. Och jag tänker, det enda sättet för oss, dig och mig, och i vår tid, för Guds folk att få evangeliet om nåden att höras, det är att ryktet måste gå före. Och det ryktet måste vara startat av Gud själv. Annars blir det ett vanrykte. Om inte vi också fylls av Guds ande, precis som Jesus, så kan vi inte predika ett nådens år. Så kan inte du och jag räcka ut våra händer till våra medmänniskor, till din och min vän, granne, arbetskamrat, och ge den nåden. Om inte jag har förstått att jag också behöver Guds ande för att sändas ut i det uppdraget. För att gå tillbaka dit jag kom ifrån. För att gå tillbaka in i alla relationer jag har. Och ryktet vi vill ska gå före är ju om nåden. Om kärleken. Om att Gud har sett och vet och ändå älskar. Visst är det häftigt om du tänker på det. Han har sett oss. Han vet vilka vi är. Och älskar oss i alla fall. Det kan vi suga på en stund. Det är fantastiskt. Och Jesus, han visar det genom hela sin person. Han sänds tillbaka i andens kraft. Vad gör du och jag med den kraft vi får? Lever jag i den? Låter jag den få komma till uttryck i mitt liv genom mina relationer? Ja, det är den bön vi måste ha, tror jag, den här första adventen. Låt Guds kraft få synas genom mig. Låt ryktet om dig, Jesus, gå före mig. Så att det får höras någonting av nåden genom det sätt jag är på. Genom det sätt jag möter mina medmänniskor på. Det var det första jag ville lyfta upp. Det andra är att Jesus, han gick till synagogan som han brukade och där skriften lästes. Har du tänkt på att det stod i texten? Det är ändå intressant, tycker jag. Vi talar om Jesus nu. Vi talar om Jesus, Guds egen son. Behövde han gå i gudstjänst? Jaha, det gjorde han. Behövde han läsa Bibelns ord och skrifterna? Jaha, det gjorde han. Och han gjorde det upprepat, mina vänner. Han gjorde det om och om igen. Det var en vana i hans liv att gå till den plats där Gud tillbes. Jag tror att Jesus var ytterst medveten om att hela hans kallelse och uppdrag, den person han är och var, hade sin grund i de profetiska skrifterna. Jesus visste att enda sättet för honom att veta hur och när och var han skulle göra det han skulle göra, det var genom att han kunde skrifterna. Det var genom att Guds ande bodde i honom. Att han lät skriften, de profetiska orden, bli hans tolkningsnyckel för sitt liv. Och då tänker jag, det är precis samma sak för dig och mig. Vi behöver en ram för att motivet ska komma fram, eller hur? Den ramen för dig och mig, det är Guds eviga ord, mina vänner. Det är evangeliet. Och när du och jag lever i det så framstår motivet tydligt. Men när vi inte lever där eller inte räknar med Gud i våra liv så tappar snart motivet sitt fokus. Vi ser inte riktigt vad det är som är vårt uppdrag med livet. Vad är du kallad till att göra och leva i? Vad är det som Jesus säger till dig att du ska göra för att nåden ska synas inom ditt liv? Och du kanske är precis mitt i det nu och bara gläds. Fortsätt så. Och kanske är du där så du tänker att ja, men den där ramen har bleknat lite grann. Låt Jesus restaurera den idag då. Låt honom måla den i lite guldfärger. Låt honom ge den glans så att motivet för ditt och mitt liv blir tydligt. För Jesus, han gick med sina föräldrar redan som barn till synagogan, står det om. Och vi kan ju läsa att han som 12-åring var i templet vid ett tillfälle. Och ni vet ju vad som hände. De skulle vara där, familjen, och fira den stora högtiden i Jerusalem. Och så far föräldrarna iväg och det är ett stort sällskap. Och de räknar ju kallt med att Jesus, han går ju här någonstans med de andra polarna. Men sen börjar de fråga och inse att han är inte med. Han är inte här. De återvänder till Jerusalem. Till slut efter 3 dagar. Jag vet inte vem som hade stått ut. I 3 dagar och letat sina barn. Ja, man hade ju redan grävt ner sig själv. Men Jesus satt med de skriftlärda, de lagkunniga, de som kunde de profetiska skrifterna. Och han undervisade dem. Och de häpnade. Och så när föräldrarna kommer så, men Jesus, vad håller du på? Din dumma tonåring, vad håller du på med? Han var inte riktigt tonåring, men nästan. De sa inte riktigt så, men de tog ju tag i honom och sa, men vi har ju letat efter dig i 3 dagar. Va? Och så sitter du här. Och så tittar han bara på dem och så vet ni att han säger, förstår ni inte att jag måste vara hos min fader? Alltså Jesus hade redan som 12-åring en insikt om att det jag har att utföra i den här världen, det som är mitt uppdrag, det som är motivet för mitt liv, det får sin styrka, sin glans och sin färg utifrån att jag finns där min fader är. Jag måste spegla mitt uppdrag, mitt liv gentemot det ord som talar om mig. Är du med? Och då tänker jag, för dig och mig, oavsett hur mycket andlig du tycker du är eller lite andlig du tycker du är, så är det ju så att det är först när jag förstår att jag med mitt lilla liv är insatt i en större berättelse där Gud är författaren, det är då som mitt liv får färg och glans. Det är då jag blir människa och han blir Gud. För när jag inte har det klart för mig så tenderar det att bli så att jag är mitt eget livs författare och Gud. Eller hur? Det är tendensen som finns hos oss alla. När vi går vår egen väg och inte riktigt speglar oss i det ord, det levande ord vi har fått, så tenderar det bli så att jag blir min egen Gud. Och det är ursynden. Det var ju där det började. Det var ju det Satan sa, ormen sa i Edens lustgård en gång. Gud vet att om ni äter det här så blir ni som Gud. Just det. Alltså måste jag spegla mitt liv ständigt och jämt gentemot. Vad är det Gud säger? Vad är det han vill med mitt liv? Han älskar mig. Han vill mig bara väl. Ingenting som jag gör kan få honom att älska mig mer. Det måste jag ha klart för mig. Han älskar mig och dig över allting annat. Men bara när jag speglar mig mot hans berättelse, mot the big picture, så blir min lilla bild på riktigt, verklig, synlig, och det får sin glans i den. Jesus hade som vana att gå till templet. Min vän, det är inte bara ett försök för mig att säga du borde gå oftare till helgen. Inte alls. Utan vad är motivet för oss? Vad är det som driver oss? Var någonstans speglar du och jag vårt liv? Och jag tror att det viktigaste vi kan spegla det emot, det är Guds ord. Det är nådens evangelium. Det är mot Jesus Kristus själv. Och när vi inte gör det, eller när det får liksom en undanskymd plats i ditt och mitt liv, så tappar vårt liv någonting av sin glans. Så låt oss spegla våra liv och göra det den här söndagen också. Genom att också tända ett ljus och göra det med glädje. För det är glädje. Det tredje jag vill säga är att Jesus kom för att predika just nådens år. Nådens år. Han citerar Jesaja 61. Och så, bäst jag läser innantill, eller räknar upp det i rätt ordning. Och han läser om att det är ett glädjens bud från fattiga. Det är frihet för fångna. Det är syn för blinda. Och det är frihet för de förtryckta. Det här, vänner, är ju ingen andlighet bara. Det här är ju inget inre floskler om att det känns skönt när vi får ta emot nåden. Att känna Jesus, vet du, då mår man bra i alla lägen. Det är inga bekymmer i livet. Så är det inte. Nåden, mina vänner, den är ytterst verksam och verklig rakt in i din och min vardag. Det är bara när det kommer till kritan och blir liv av nåden som det verkligen handlar om tro. Som det verkligen handlar om vad evangeliet är. Vem Jesus är. Vi har ju lite lätt att säga att ja, men jag tror på. Och när vi säger jag tror på, åtminstone när jag gör det, så menar jag att jag någonstans inom mig har någonting som jag tror på. Ja, men jag tror det är så. Vadå tror? Ni hörde ju vad Kimber Batra sa här om kvällen. Tro gör man i kyrkan, sa hon. Och så försökte hon få det att låta som att politik, det är grejer det. Men låt mig säga det. Tro, det är i allra högsta grad något fysiskt och verkligt. Nåden måste ut genom dina och mina fingrar, genom våra fötter, genom våra armar, genom våra händer. Det är så det blir verklighet. Varför talar Jesus och profeten om det annars? Att det är frihet för fångna. Ja, då kan vi inte bara säga att det är något invärtes. Det är syn för de blinda. Ja, men nu pastor, nu rör du vid något som är lite jobbigt. För det handlar om andliga ögon. Ja, jo, det kanske det gör också. Men det handlar också om fysiska. Vi vet att Gud har kraft att hela och upprätta människan. Vi tror på det. Och det måste bli verklighet genom våra händer och fötter. Vi tror att det är liv för de betryckta. Och här har ju du och jag ett fantastiskt uppdrag. Vi får vara med och förmedla den nåden, vänner. Den nåden som kommer ut genom ditt och mitt liv. Halleluja, säger att ni säger allihopa. Dans, ni där nere som dansar, ni kan sätta er ner nu. Hoppa inte så mycket där uppe, det blir vibrerar. Men vad är nåd? Jag har en bra historia, jag måste få dra den för er. En del av er har hört mig säga den förr, men jag tar den risken. För den är så bra. Det var en mamma som kom till kejsar Napoleon och vädjade för sin sons liv. Hon vädjade om nåd. Och Napoleon svarar, han har begått samma misstag 2 gånger. Rättvisan kräver dödsstraff. Och mamma säger, min kära herre, jag talar inte om rättvisa. Jag talar om nåd. Och nåd är allt jag begär. Varpå Napoleon säger, jaha, men han förtjänar inte nåd. Nej, säger mamman. Om han hade förtjänat det så vore det inte nåd. Låt gå, svarar Napoleon. Och så satte han honom fri. Skonade pojken. Tycker det är en fantastisk berättelse. För om det är så att Gud av nåd har kommit hit ner till den här världen för att rädda och frälsa allt som går att rädda och frälsas, så har han inte gjort det för att vi förtjänar det, vänner. För att jag har varit duktig. För att jag har hållit ut ännu ett år. För att jag inte har skällt på chefen mer än tillbörligt är. Eller vad det nu är. Utan han kommer av nåd för att han älskar. Därför att han är nådens herre. Inte för att vi förtjänar det i första hand. Utan därför att han älskar oss och vill oss allt väl. Nåd, vänner, det är inte att jag får det jag förtjänar. En fånge som blir benådad blir ju det trots att den fången borde av rätt för rättvisans skull sitta kvar i fängelse inlåst. Men att bli benådad, det blir jag. Därför att någon säger, okej, vi tillräknar inte dig längre den här skulden.
Du behöver inte längre stå till svars för det. Och jag lägger ner min rätt att anklaga dig. Det är nåd. Det är därför förlåtelse är så viktigt i relationer. Det är därför när jag säger förlåt, inte säger det du sa till mig förut eller gjorde, det gjorde inte alls ont. Utan det gjorde ju ingenting. Så jag förlåter dig. Det är ju inte vad jag säger med förlåt. Det jag säger med förlåt är, jag tog illa vid mig. Det här gjorde ont, det du sa till mig. Men jag väljer att leva ut nåden. Jag väljer att lägga ner min rätt att anklaga dig. Och jag förlåter dig. Och det sätter mig fri. Och det sätter den andra fri. Och så kan något nytt börja. Är du med? Att inte anklaga fast jag egentligen har rätt till det. Gud har rätten att anklaga oss och säga, ni är syndare. Ja, vi är syndare. Men Herre, vi ber om din nåd. Och han ger oss sin nåd. Han skänker oss sin nåd genom Jesus Kristus. Och han tar all skuld på sig som vi borde ha tagit. Och så går du och jag fria. Och Gud säger, jag väljer att inte längre anklaga er. Jag har lagt det på min son istället. Och ni är fria. Nu kan ni få dansa där uppe. Är ni med? Det här är nåd. Det är nådens evangelium. Det är nådens år vi går in i. Det här är första dagen på det nya kyrkoåret. På nådens år, mina vänner. Nådens evangelium borde vara det absolut viktigaste för oss. Och i Bibeln står det om att vi får vara goda soldater i Herrens tjänst. Och soldater är vi, men med nådens vapen. Inte med våld och död, utan med kärlek och med nåd som våra vapen. Och vi får gå ut med det och ge det till alla som finns runt om oss. Och jag börjar ju där jag är. Jag kan inte börja någon annanstans. Och jag kan inte börja med att dra på mig något som jag inte riktigt har koll på. Jag börjar där jag är, där du är. Och där kan du vara ett redskap för nåden. Som en god soldat för Kristus. För att använda Bibelns ord. Jesus är nådens centrum. Och därför måste vi predika honom. Det är inte Elimkyrkan som räddar. Det är inte Svenska kyrkan. Det är ingen kyrka i världen som räddar någon. Det är Jesus Kristus som räddar en människa. Av nåd. Sen får förhoppningsvis du och jag vara hans redskap. Och vi får vara med och förmedla den nådan. Det sista jag vill säga. Det är att Jesus, han kom inte för att vi skulle häpna. Och tycka att det var storartat och häftigt. Han kom för att förvandla oss. När Jesus läste den här texten och höll sin ytterst korta predikan, som jag har överstigit med mängder av minuter just nu, så häpnade folket. Och man häpnade, det står i texten att man vittnade om honom, eller möjligen mot honom till och med. Där är texten lite tvehågsen. Därför att man på något sätt anklagar ju honom. Man hade lite frågetecken. Stora frågetecken. Så man ställer frågan. Ja, men det var häftigt det här. Men det är ju Josefs son, eller? Han bor ju i, kom ju från grannhuset här bredvid. Det kan inte vara sant. Det kan ju inte vara så som han säger. Man hade svårt att ta in det. Svårt att ta in vad han stod där och sa. Att han skulle vara uppfyllelsen av alla de profetiska texterna. Det gick inte att ta in. Varför det? Därför att ingen är profet i sin egen hemstad. Det vill säga, vi har mycket lättare att se någonting stort i någon annan långt borta som vi inte känner. Än den som vi har nära oss. Eller hur? När senast uppmuntrar du någon nära dig för det stora som Gud har gjort och lagt ner i den människans liv, så att du får del av det? När senast sa du det till någon i församlingen, i din familj, till din make, maka, sambo, till din partner? När senast sa du ett uppmuntrande ord där du verkligen berömde och menade? Därför att du ser någonting stort i den människan. Och som du gärna vill erkänna. Jag tror att vi kan välja här, du och jag. Jag tror att vi kan välja att skapa en kultur både i församlingen och i vårt vardagsliv där vi uppmuntrar därför att vi ser att Gud med sin nåd har varit där, lagt ner någonting gott. Är du med? Det här kan vi välja att göra. Inte bara vänta på att någon ska komma till mig och säga vad bra, vad fint. Utan jag kan ju välja att gå och göra det. Och säga till någon annan, uppmuntra och lyfta den människan. Därför att det är en älskad människa av nåd. Som har fått ta emot Guds nåd. Vad är det för kultur vi skapar runt om oss? Vad vill vi ha för kultur? I kyrkan? På arbetsplatsen? I familjen? Uppmuntrar vi varandra? Ser vi med nådens ögon eller ser vi med de förtjänstens ögon som rannsakar exakt och tittar på plus och minussidan, och om det möjligen blir lite på plus så kan jag säga, ja det var ju tur för dig det. Eller ser vi med nådens ögon på varann? Låt oss be om nådens ögon den här adventstiden och den här juletiden som kommer. Att vi inte glömmer bort att den Gud som har offrat allt för oss, fast vi inte har förtjänat det. Den Guden kallar oss var och en att gå nådens ärenden så att det syns genom våra händer och fötter. Och att vi ser nåden i varandra. Och det är det vi skjuter in oss på. Inte allt annat som vi kan tycka och tänka om i första hand. Vad är viktigt för oss? Få nåden sitt spelrum i ditt och mitt liv. Låt oss inte vara som folkskaran som bara häpnade och sen tyckte massa saker. För häpna, det gör jag ofta över saker och ting. Men inte alltid det berör mitt liv. Långt ifrån. Jag kan sitta på och titta vid tvn och vilka idioter. Wow, det var häpnadsväckande verkligen. Helt galna. Vad gör de? Vad säger de? Hur beter de sig? Hur kan de? Men det berör mig inte mer än att jag möjligen blir mer cynisk. Och kanske går ut i mina relationer och är lite mindre känslig för mina medmänniskor. Men om Guds nåd, om jag är en Jesu efterföljare och den nåden, nådens evangelium får påverka mig, då lever jag utifrån andra principer. Då strävar jag efter att det ska få synas och märkas genom mig. Att jag ser på andra med nådens ögon. Och inte i första hand bedömer vad de förtjänar. Utan jag bedömer dem utifrån det jag själv har fått ta emot. Nämligen nåd. Amen.